Här kan du avnjuta Värmland Operas programblad till Flosskamp i ljudform. Er ciceron heter Björn Eduard.
Veckan efter påsk ger Värmland Operas orkester konserten Floss Campi. Till konserten har man före paus valt inlig och eftersinnande musik. Ave Verum Corpus av Mozart, Paul Hindemiths Trauermusik samt Vaughan Williams Floss Campi. Medverkande är förutom orkestern en viola solist och kör. Kören består av Värmland Operans kör och Värmlands ensemblen medan viola solist är Ellen Nisbet. Ellen är en svensk violaspelare som är i början av sin karriär men redan spelat med de stora skandinaviska orkestrarna och mottagit både det svenska och nordiska solistpriset. Denna säsong är Nisbet en av de utvalda instrumentalister som European Concert Hall Organization utnämnts som sina Rising Stars. Under denna säsong debuterar hon därigenom på prestigefyllda scener som Concertgebouw i Amsterdam, Barbican Center i London, Musikverein i Wien, Cité de la Musique i Paris och Beaux-Arts i Bryssel med flera. Och efter paus bjuds Mozarts 40:e symfoni i G-moll. Konserten leds av chefsdirigent Johannes Gustafsson som med detta levande programblad kommenterar musikverken. Och jag, Björn Eduard, återger professor emeritus Nils-Erik Bjerkestrands verkkommentarer. Det första verket, Ave Verum Corpus, Var hälsad, sanna kropp, är ett av Mozarts mindre kyrkomusikverk. Detta ofta spelade stycke är ett av de kortaste, 46 takter som varar cirka 3 minuter. Icke desto mindre visade prov på Mozarts genialitet. Den satstekniska enkelheten hindrar honom inte att uttrycka djupa känslor. Arthur Schnabel ska ha sagt att verket är för enkelt för barn och för svårt för vuxna. Texten är en bön från 1200-talet som handlar om Jesu lidande på korset. Och Mozarts kyrkomusik är troligen hans requiem mest välkänt och han var inte heller obekant med orgeln, kyrkans instrument. Det sägs att han debuterade som organist vid 6 års ålder. 1778 blev han hovorganist hos ärkebiskopen i Salzburg, en ställning som han innehade i 3 år. Han skrev över 60 kyrkomusikverk, varav 17 mässor.
De flesta har nog sett filmen Amadeus, Milos Formans, för man måste nog kalla ett mästerverk om Wolfgang Amadeus Mozart. Och det är ju en bild av Mozart som vi nog gärna vill ha allihopa, även om det kanske till mycket är mer berättelse än sanning, men den är en fantastisk bild. Och i den filmen så finns det en sekvens där den döende och väldigt slitne Mozart får Salieri att hjälpa honom att komponera sitt requiem, det stycket som han aldrig blir klar med, som ju är sägen och lite omsusat just eftersom det inte är färdigt. Men kvällens konsert inleds av ett verk med kyrkomusikbakgrund som är för nästan samma tid, och det är ett kort litet verk på inte ens 50 takter, skrivet till en liten kör i någon kyrka någonstans i Österrike, får man anta. Som det säkerligen var på den tiden, var pojkar som sjöng sopran och allt stämmer. Och det är också skrivet på ett sätt som är väldigt svagt, försiktigt, och hela stycket anges att ska sjungas med halv röst, men under röst, sott. Då har vårt kö alltså med svag stämma. Så det är en sorts liten, ett introvert stycke. Väldigt, väldigt vackert. Och det skulle nog egentligen kunna ha varit en del av rekvet på ett sätt. Så man kan alltid fantisera om hur det där stycket skulle kunna ha fått plats i ett rekvem om Mozart själv hade fått skriva klart.
Trauermusik av Paul Hindemith har en mycket ovanlig tillblivelsehistoria. Den 22 januari 1936 skulle Hindemith ha Englands premiär på sin violinkonsert Der Schwaendreher med BBC Symphony Orchestra och med Adrian Bolt som dirigent. Men ödet ville annorlunda. Precis före midnatt den 20 januari dog kung George den femte. Violakonserten var inte passande efter kungens bortgång och konserten blev inställd. BBC ville dock att Hindemith skulle medverka i en annan konsert. Men inte heller då hittade man någon lämplig musik. Hur löser Hindemith detta? Jo, inom loppet av 6 timmar skriver han ett passande verk. Sorgemusik för viola och stråkorkester. Trauermusik, tillägnat kungen. Verket uppfördes samma kväll med kompositören som solist. Det består av 4 korta satser där den sista satsen citerar koralen "For deinen Thron tret ich hier mit". Trauermusik hör till violaspelarens kärnrepertoar.
Vi går vidare ett stycke som har också en sorts klassisk eller barock tillblivelsehistoria eftersom det är skrivet till ett speciellt tillfälle och på oerhört kort tid. Och så var det, för Mozart var det där vardag, för senare tonsättare så är det inte så vanligt att man är tvingad att skriva ett stycke på väldigt kort varsel eller förväntas ha med sig ett verk som är helt nytt bara för att han kom någonstans. Men det gjorde Paul Hindemith, eller Paul Hindemith ska man väl säga om man är duktig på tyska. Den här kvällen som George av England gick bort och landsorg utlystes och ingenting ansågs passande. Och man ville ju gärna, eftersom Hindemith var en sån ansedd musiker och kompositör, att han skulle gärna medverka vid någonting som hedrade kungens minne. Så Hindemith komponerade det här stycket väldigt snabbt. Trots att det är skrivet på så kort tid så har den här titeln sorgemusik eller traumusik, så tycks det gå igenom den här som moderna psykologer kategoriserar alla olika stadier av sorg på kort tid. Det har högtidlighet och osäkerhet, det har nostalgi kanske ett ord man kan säga, eller mycket minnen. Det har ilska och det har också uppgivenhet och det har också någon sorts förtröstan på slutet. Och i de här 3 eller 4 satserna som spelas i en följd avslutas med en gammal koral. Som på tyska har texten för "inför din tron träder jag här", men vad lite märkligt är att samma psalm arrangerar nästa tonsättare i kvällen, Vaughan Williams, arrangerar den här psalm för drottning Elisabeths kröning. Och i England, och det visste inte Hindemith, var den här psalmen väldigt, väldigt känd. I Sverige är den finns i psalmboken nu för tiden, men det är Britt G. Hallqvist som har gjort texten till den, så den är en ganska sen tillskott i den svenska psalmboken, så vitt jag vet. Trots att själva musiken är komponerad på 1500-talet så är den svenska texten ifrån 1984. Psalmen heter i svenska psalmboken 337. Vår Gud, till dig du skapat.
Ralph Vaughan Williams var en framstående personlighet i engelskt musikliv. Som organist, kompositör, dirigent och medlem i en rad organisationer, kommittéer och styrelser. Eftersom han var engagerad ända tills han dog, 85 år gammal, kunde han inta en närmast patriarkalisk ställning i engelskt musikliv. Hans insats för engelsk musik och kulturliv kan inte nog överskattas. Han studerade för bland andra Max Bruch och Maurice Ravel, utan att hans musik präglades av lärarna, även om man någon gång kan höra spår av fransk impressionism. Dess särart är snarare långa melodilinjer och en konservativ harmonik som har tydliga inslag av modalitet, vilket har sin förklaring i det stora engagemang han visade för insamlingen av engelsk folkmusik. Han samlade in över 800 folkvisor och gav ut flera av dem i eget arrangemang. Floss Campi, blomman på ängen, är en svit för viola, ordlös kör och orkester. Detta verk är ett av hans mest förunderliga. Bara besättningen är ovanlig. Att Vaughan Williams använder sig av en kör är inte så undligt, men att de inte sjunger en text är ovanligt. Ännu mer förundran skapade då var och en av de sex satserna partituret ett citat från Höga visan på latin. Man frågar sig ju varför inte kören kunde ha sjungit texten. Han skrev flera verk för kör och orkester och hans mest berömda är kanske A Sea Symphony från 1910, som var hans första stora verk i den genren. Allt som allt skrev han 9 symfonier och flera operor. Hans uttalande, en kompositör får inte isolera sig och tänka på sin konst. Han måste leva ihop med sina medmänniskor och göra sin konst till ett uttryck för hela samhällslivet, säger mycket om hans hållning till det samhälle han levde i.
Ray Vaughan Williams, Floss Campi, för altfiolsolist, kör och orkester, har en lite speciell klangvärld får man minst sagt säga, eftersom orkestern är ganska liten. Det är visserligen en utpräglad solostämma, men kanske mer som en sorts obligat eller en mer sorts kommentar till den musiken. Men framförallt är det så att kören har ingen text. Kören sjunger bara på olika ljud, vokaler, A och O och M. Och det kan man ju spekulera ganska mycket i varför. Titeln Floss Campi översätts väl som bäst på svenska med blomman på ängen. På engelska brukar den kallas för flower in the field. Och varje sats har utdrag och också lite hemsnickrade utdrag ur Höga visan. Det är inte hela stycken utan små utdrag ur meningar och så som Vaughan Williams satte som små sigill på varje sats. Och Höga visan, eller Song of Songs som den heter på engelska och flera andra språk också, är ju det mest sinnliga och både fysiskt och psykiskt, om man får säga så, i Bibeln som finns. Så det stycket har en klar karaktär av känslosamhet. Men idén om att ha en kör som en sorts klanglig instrumental person, om man kan uttrycka sig så, istället för en bärare av text, är inte ny. Den är inte Vaughan Williams egen. Det finns ett antal verk för detta tidigare. Den närmast liggande Vaughan Williams är hans gode vän Gustav Holst, som i sin stora orkestersvit Planeterna har en ordlös damkör i Neptunus, den sista planeten, som är någon sorts, ja, den kallas ju för den mystiska planeten, så man hör de här rösterna i fjärran. Trots att människorösten då inte har någon text, så hör man ju väldigt tydligt att det är en människoröst i sammanhanget, fastän att det på sina ställen blandas väldigt tydligt, men både olika vokaler och ljudande konsonanter både härmar och imiterar, men också svarar emot orkesterns ljud. Då illustrerar det kanske mycket mer känslor och intryck. Som man kan se på solistens vandring här om nu, oavsett om solisten är blomman på ängen eller bara den person som upplever själva skeendet i stycket, så hör man hela tiden hur solisten både påverkar och blir påverkad av den atmosfär eller det tillstånd som den befinner sig i. Och det finns också en liten föregångare, även om det finns väldigt, inte särskilt mycket likhetstecken, innan med Harold i Italien, som är Berlioz stora symfoni för altfiol och orkester. Där det är mer så att solisten är en sorts betraktare. I Vaughan Williams Floss Campi är snarare solisten en del av helheten och blir påverkad av det som händer. Och befinner sig i denna lovsång till kärleken.
Floss Campi består av 6 satser som alla refererar till strofer ur Höga visan. Vaughan Williams avsikt var att åhörarna ska läsa stroferna under tiden de lyssnar till musiken. Från den svenska bibelöversättningen lyder stroferna till satserna så här. Sats 1, Lento. Som en lilja bland tistlar är min älskade bland flickor. Styrk mig med druvkakor, vederkvick mig med äpplen. Jag är sjuk av kärlek. Sats 2. Andante con moto. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor, sångens tid är inne. Turturduvan hörs i vårt land. Sats 3. Lento, allegro, moderato. På min bädd om natten söker jag den jag har kär. Jag söker men finner honom inte. Jag vill stiga upp och gå runt i staden, på gatorna och över torgen och söka den jag har kär. Jag söker men finner honom inte. Jag besvär er Jerusalems döttrar, om ni finner min vän, tala om för honom att jag är sjuk av kärlek. Vart har din vän gått, du skönaste bland kvinnor? Vart har din vän tagit vägen? Låt oss hjälpa dig att söka. Sats 4. Moderato alla marcia. Se, där är Salomos bärstol. 60 kämpar omger den, alla beväpnade med svärd och övade i strid. Sats 5. Andante quasi lento. Vänd dig flicka från Sholem. Vänd dig så att vi ser dig. Dina sandalklädda fötter är så vackra, du första dotter. Sats 6. Moderato tranquillo. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm.
Anledningen till att dessa tre verk står som en sorts helhet tillsammans för paus är dels av en ganska profan art, nämligen att de är svåra att programmera enskilt, både beroende på sitt format men också både i tid och i vad det gäller orkesterresurser. Men för mig personligen delar de vissa karaktärer och vissa klangliga idéer som utvecklas på helt olika sätt. Så att jag är fascinerad över hur någonting som klingar lika kan ta så olika väg. Både rent musikaliskt men även framförallt emotionellt.
Efter paus bjuds Mozarts 40:e symfoni i G-moll.
Mozarts näst sista symfoni, nummer 40 i G-moll, är ju utan underdrift den mest kända av alla hans verk. Och det få som inte har hört inledningen till första satsen. Det finns alltid från mobilsignaler till diverse annat som det har figurerat i. De här tre sista symfonierna Mozart skriver 39, 40 och 41 är skrivna på väldigt kort tid, bara någon månad. Det vi vet om de här tre symfonierna är att inte bara att de skrevs under kort tid, men de också är en sorts syskonverk, alla tre. Det finns till och med de musiker, och den mest värdnadsvärda av dessa är nog den österrikiske dirigenten Nikolaus Arnon Kohr, som med bestämdhet hävdar att det är inte tre symfonier, det är en symfoni, Mozarts mästerverk. Och det finns många saker som pekar på att de här stycken hör ihop. De går alldeles utmärkt att spela i en följd, även om det blir en speltid på dryga 2 timmar. Men de har också karaktärer i sig som placerar dem i inbördes ordning på ett sätt där den 39:e symfonin är väldigt pompös med en stor inledning och en lång introduktion, kan man säga. Där Jupitersymfonin avslutas med den stora finalen, är då Jupitersymfonin, medan det intressanta mellanspelet med den blicken skulle då vara den 40:e G-mollsymfonin. Det har spekulerats ganska mycket om Mozart någonsin hörde de här verken själv, för man kan inte hitta att det verkligen har spelats. Men med Mozarts liv och med hans sätt att agera så är det ganska troligt att det har blivit spelat kanske fler gånger, eftersom han har bearbetat dem. Han har gjort flera versioner på just G-mollsymfonin. Och det hade han nog inte haft tid med om de inte skulle spela den. Den andra versionen, och den som ofta spelas, är den vi också framför på den här konserten, nämligen den som har klarinetter med i orkestern. Och klarinetten kom ganska sent in i Mozarts liv. Det var en karl som hette Stadler, som Mozart skrev både sin klarinettkonsert och sin klarinettkvintett till. Och även den sista stora operan, man pratar om Trollflöjten, men det finns en opera efter Trollflöjten som heter Titus mildhet, och den har stora klarinettsolon inskrivna. just till den här personen Stadler. Och jag misstänker att Mozart blev så förtjust i det här instrumentet just på grund av Stadlers spel, så att han tyckte att de nog hade en plats i den här symfonin. Det bör väl också tilläggas att man märker hur den här symfonin är på väg åt olika håll, och den har faktiskt den första 12-tonserien som jag känner till. I sista satsen finns det. Det är visserligen ingen 12-tonserie i Schönbergs bemärkelse, men alla 12-tonerna i skalan förutom grundtonen repeteras utan att någon annan kommer tillbaka. Så det där att säga att Mozart bara var reaktionär, det stämmer inte riktigt.
Kvällen avslutas med ett av musikhistoriens mäktigaste verk. Mozarts symfoni nummer 40 i G-moll är mellansymfonin av hans tre sista. Den eleganta S-dur-symfonin, den kontrastrika och dramatiska G-moll-symfonin och den sista Jupiter-symfonin i C-dur med dess förklarade harmonik och komplicerade kontrapunkt skrev han i det närmaste sammanhängande inom loppet av några få månader under 1788. Det är den mogne Mozart som uppenbarar sig med ett överflöd sammansatt av innerlighet och vitalitet. Och så nu har förvandlat den musikaliska formen till en personlig särart, vilken blivit ett forum för hans hantverksmässiga överlägsenhet och hans djupaste känslor och tankar.
Värmland Opera, konsert, opera, musikal.